Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
Välkommen tillbaka till podcasten Ridklubben med mig Gry Forssell.
Och mig Rebecka Lagin.
Som man kunde se och hoppa så fint på vårt Instagramkonto Ridklubben podden här för, det var förra veckan. Jag la upp det på stories, kanske jag ska lägga upp det i flödet så att man kan se det. Du redan en lång, lång övning för haking som du tränar för.
Precis.
Den tog, det var liksom en minut lång.
Banan eller vad man ska säga. Övning, typ. Nej, men det var en jättebra övning. Det här var, nu är liksom VT 2020 igång. Det här var vår första hoppträning. Jag var ju på uppstartskurs för Sylve, men det här var första med haking. Och då var det så himla, för då hade han liksom ena kortsidan så var det en planka, tre galoppsprång till en bom, tre galoppsprång till en bom. Och då hade man kommit igenom hela kortsidan och började lite på långsidan, så var det snett igenom, oxer. Tre galoppsprång oxer, så kom man ner till nya kortsidan, så var det tre galoppsprång planka och så kunde man vända snett igenom igen. Och så var det en liten, två små bommar där med ett galoppsprång emellan och så var det en längre väg upp till en oxer. Och där kunde man också rida utanför oxen och så fortsätta på den här plankan och tre galoppsprången.
Hör vilken rörare i ridhuset. Sen dessutom stod det studs med, alltså studs på medellinjen, jag kan inte prata.
Ja, det var medellinjen.
Ja, men precis. Ja. Så det var hinder i hela ridhuset. Inte speciellt högt, i alla fall inte i början. Men som gymnastikhoppning, och både för hjärngympa, för ryttaren och för hästen. Det såg ut som att det var jättekul. Och vi har, vad heter det, lyssnare som följer oss på Instagram som sa: gud, vilken bra och nyttig övning det såg ut som. Rebecka måste säga hur det kändes.
Nej, men den kändes jättebra. Och Neo kändes också toppen. Han kändes lite stel innan och lite loj. Men du vet, lite så här... Jag brukar säga lite vallackloj, typ. Det vallackar kan ju vara lite bekväma, typ. Och han var jättefin. Han kändes verkligen så här lösgjord i båda sidor. Och det är ju härligt med hinder. Då behöver man ju inte göra så mycket själv, utan då får man ju lite hjälp av bommarna och lösgöra dem.
Vi kommer att prata om mycket tävling idag. Klara Hammarström är gäst hos oss.
Ja, vilken superfamilj och superkvinna.
Familjen Hammarström som man har kunnat följa på SVT Play. Det kommer komma en säsong 2 och en säsong 3. Nu ska man med tävla Melodifestivalen och hennes syskon, inte alla men många i familjen, tävlar ju. Och väldigt tävlingsfokus ju.
Ja, alltså, de gör ju elitsatsningar. Det är inte så att de är som oss andra som hobbyrider utan ska de göra det så verkar det som att de ska bli bäst på det de gör.
Go hard or go home. Exakt. Med Hammarström.
Exakt.
Men hur ser din tävlings... Har du någon tävlings... Pepp, är du sugen eller hur känner du?
Gud, jag är så sugen på att börja vinna. Jag tränar ju, usch, jag kommer tycka att det är skitjobbigt om jag misslyckas nu. Därför brukar jag alltid hålla låg profil också, för att men jag tycker det är lite jobbigt att misslyckas. Mm. Och då säger jag heller ingenting till någon, utan jag kanske har det för mig själv. Och då har man ju aldrig misslyckats, utan då så här, gick det som det gjorde. Men nu tänker jag, nej, nu tipsa, måste jag bli bättre på det här. Så mitt pepp 2020 som jag pratade med Clara också, att jag ska börja rida lite snabbare, så att jag ska börja ta bort lite sekunder från maxtiden hela tiden, så att jag vässar mig själv och tvingar mig själv att välja lite kortare vägar. Men jag tänker, jag ska börja nu hoppa, eftersom att Neo inte har tävlat på 1,5 år, eftersom att han fick en senskada förra sommaren, så ska vi börja hoppa lite 1,10, och då kanske då börjar vi såklart inte rida snabbt, så att man ser att han håller och att allt funkar, men att man ändå försöker hålla ett bra tempo nu från start.
Själv rider jag ingenting, för jag har ett nyckelben som fortfarande inte läker.
Jag vet.
Det är förskräckligt. Ja, och sen så håller vi på att jobba igång nu ponnyn som vi har. Hon, som vi pratade om förra veckan då, så var hon ju, har ju fått ett sår. Men peppa peppa, det läker bra. Jag skrittas och travar lite grann. Jag var faktiskt inne på Höx, som vi har som sponsorer. Ja. Höx hemsida, höx.se. För det som jag är inne för att titta på, för jag och Nicky var där och vi köpte shampoo. Vi tänkte att man får ju pyssla och pilla med hästen så mycket som möjligt. Det var en sån härlig söndag här för inte så länge sedan. Ja. För att vi bestämt henne innan, vi äter frukost och så åker vi till stallet Och så är vi där hela dagen, har ingen annan tid att passa. Stannade förbi på Högs, köpte shampoo, balsam, köpte stigläder till dressyrsadeln till Neo. Jag köpte en fin tröja, köpte tvättsvampar och bara så här, det lulla. Och så var vi där och så tog vi hand om hästen förstås. Men sen så också bara tvätt. Schamponera, du vet, vi hade tid att vara där kvar så hon fick torka ordentligt och bara hålla på och mysa. Nicky har fått klippa hennes man.
Ah, mysigt.
Hon fick göra det själv. Jag sa, kör på, gör du nu. Det är din häst som klippte. Det var så jäkla mysigt.
Pannluggen bara, hon får inte klippa pannluggen.
Nej, absolut inte. Nej, pannluggen är ju... Hon har
det var så roligt. Vi har en annan liten ponny istället så skulle barnen då klippa ponnyns pannlugg. Alltså det var ju som så här babysprött som stod ut liksom rakt ut.
Det är så hon har. Men vi håller på att försöka få den att växa ut. Nej, både Nicky och jag vill att den ska växa ut. Men i och med att hon håller på att sätta igång så var jag inne på, det var det jag skulle säga, på hemsidan på Högs Academy. För då gick jag in på fliken som heter hantering och skötsel och så klickar jag på longering och tömkörning.
Mm. Det är ju bra.
Jättebra. Ja men verkligen, för jag tänker att longera...
I alla fall tömköra. Precis, longera får man kanske vara försiktig med.
För har man en häst som har haft ett sår som inte ska gå upp, då kanske man inte vill longera för då kanske hon drar iväg och brallar omkring och gillar sig. Men tömkör man, då har man ju koll på både höger och vänster töm förstås.
Precis.
Så man får lite mer kontroll på hästen ju förstås. Mm. Men då finns det så små tips som att man förstås måste värma upp med att leda hästen precis som att man skulle rida. Och sen så innan man börjar spänna in någonting eller innan man börjar nu vad det man ska göra. Och massa saker som man ska tänka på när man till exempel tömkör. Så jag var inne och läste på lite grann och jag är jätteglad för det. Så det är tips till dig också som lyssnar att gå in på högs.se så man kan inte bara köpa saker där utan man kan också
lära sig
och uppdatera sig på vissa saker.
Uh-huh.
Det är ett bra tips faktiskt.
Verkligen.
För om jag får säga det själv och det fick jag.
Härligt. Jag har också varit på äventyr.
Jaha,
ska jag berätta?
Ja.
Ja. Jag och min kompis Jenny i stallet, vi tog bilen och åkte ner till Ronneby förra helgen.
Mm-hmm.
Vad gissar vad vi gjorde där då?
Titta på hästar som ett salo kanske?
Kanske. Nej men jätteroligt. Det är min mammas bästa kompis har jobbat på den här gården. Så där såg jag. Hittade dem, stall Milegarne. De har också den här Camaro M-hingsten. Så roligt, för jag hade en häst efter honom för typ... Det måste ha varit nästan 5 eller 6 år sedan nu.
Den hingsten som också finns på Instagram.
Exakt.
Snygg.
Och då tänkte jag, när jag köpte min häst då för 5-6 år sedan, som efter Camaro M, tänkte jag att den här hingsten kommer jag aldrig träffa. Och så nu fick jag göra det. Det var så häftigt.
Cool.
Och han tog in en ridhus så han fick springa runt där och visa upp sig. Och så byggde han upp något lite hinder som han hoppade själv. Men liksom så härligt att få se en hingst liksom i den klassen som ändå har många svårklasshästar efter sig. Och ha ett sånt härligt liv.
Oh,
det var härligt.
Att den är nöjd och glad. Liksom.
Ja, den gick i hage och den sprang runt i ridhuset. Men du vet, den var som en vanlig häst fast en hingst.
Och en annan fråga på ditt äventyr.
Mm.
Håller du på att preppa en box nu istället? Är det det?
Jag tror det.
Jaså?
Vi hittade 2 hästar. Vi skulle prova 2 hästar och 2 jättefina hästar. Så vi ska nog besikta båda.
Nej, vad kul.
Jätteroligt. Så jag provade ett 7-årigt sto efter hiphop, Camaro M. Också härligt att så här, hennes morfar då är hemma i stallet. Ja, härligt tycker jag. Och hon är lite efter. Hon reds in som 5-åring så hon är bara ridan i 2 år och tävlat lite grann. Lite mindre än Neo. Det kändes som att rida en liten smal pony. Typ som att rida en pony. Men jättegullig och trevlig och de kände så glada båda de här hästarna. Sprang med öronen framåt hela tiden och kände så här, men lyckliga hästar. Och de känns hållbara. Peppar, peppar. Nu ska de gå igenom en veterinärbesiktning också.
Kul, då får vi hoppas på tillökning istället.
Ja, men eller hur? Det vore jätteroligt.
Superbra.
Ja. Och vi var också, när vi var där nere så... så pratade vi lite om Scandio som också är våra sponsorer. Dels att de har spån och att de har tagit bort mycket damm i produkten.
Ja.
För vi började prata om damm, vi stod i ridhuset och det dammade lite. Och så här. Men också, de försöker bli så 100% hållbart företag.
Ah.
Det tycker jag också är härligt.
Verkligen.
Sådana vill man stötta.
Ja. Och som jag sagt tidigare, är du nyfiken på Scandios produkter, gå in på deras hemsida som heter scandio.se.
Precis.
Vi ska låta er höra på när vi träffade nu... För inte alls så länge sedan, hon har precis lämnat huset. Klara Hammarström. Jag vet inte, ska vi presentera henne nu? Vad ska vi säga om henne innan hon får säga själv?
Alltså en frisk fläkt som har tävlat EM och NM, flyttade utomlands när hon gick i 7an och har nu mera 11 syskon.
10, de är 11.
De är 11, ja, precis. Hon har 10 syskon, då hon är 11. Ja, precis.
Hon fick sitt 10:e syskon så sent som i oktober.
Ja.
Då kör vi.
Ja.
Välkommen till ridklubben, säger vi till Klara Hammarström. Hur är läget?
Det är bra, tack så mycket för att jag får vara här.
Jättekul att du ville komma och se på. Vi har bara sagt hej här ute och tagit en kopp kaffe eller ett glas vatten och börjat prata. Och direkt började vi prata om tusen saker. Så man bara, nej, nu får inte prata om det, nu ska vi prata om podden.
Men du rullar på så himla bra, och det här är verkligen någonting som jag brinner för. Hästar och ja, men det känns så himla naturligt på något sätt. Så man bara, vill bara prata på. För att nu när jag jobbar med musik så är det inte så många som verkligen kan hästar eller... De är bara intresserade. Så det blir så här, ja, men jag rider. Och de bara, åh, jag älskar hästar.
Men hästar är fina.
Ja, exakt. Så här.
Och sen tog kommersen slut.
Ja, exakt.
För du är alltså då, som vi har nämnt tidigare, du är ju alltså ett av dina föräldrars nu 11 barn. Grattis till lillebrorsan förresten.
Tack så mycket.
Fick ditt 10:e syskon i oktober.
Ja, det är helt sjukt. Jag har inte tagit in det själv. Det är så här... Ja, det är inte så konstigt, fast, och jäklar, det är väldigt konstigt, fast kul. Ja.
En glamorös familj, annorlunda.
Ja, men verkligen. Det känns ändå som att det funkar så. Jag tycker att det är kaos och jag har 2 barn.
Ja, du ska se hos mig. Ja, men det är verkligen så. Folk så här, ni skulle passa i familjen annorlunda. Och så är det så här, fast det skulle vi inte. För vi har, om man kollar på familjen annorlunda och har sett det tidigare, så är det så här, okej, de har... problem och vi har också sådana problem, men de försöker få vardagen att gå ihop, och i min familj så försöker vi få 10 olika elitsatsningar att gå ihop och skolor och sport och liknande, så det är liksom över det på något sätt.
Och hur länge och hur mycket har du ridit? När började du rida? Alltså ni har ju massor, ni har 18 hästar eller vad, plats för 18 hästar? Eller
ja, vi har, jag vet inte ens hur många platser vi har hemma, men jag tror vi har 15 platser, och det är, nej men gud, det kanske vi inte har 10-11, men det ska vara bara för tävlingshästar nu.
Ja.
Och vi har haft plats för 22 tidigare där vi bodde på gården i Delsbo där vi kommer ifrån. Men jag började rida, jag vet inte när. Mamma satte upp mig på en häst när jag kunde liksom, innan jag började gå, så har mamma haft travhästar.
Ja, ja, ja.
Ja. Så hon har haft nordsvenskar och ridit ut skogen. Hennes dröm var alltid att ha en egen häst när hon var yngre, men hon fick inte en häst. Så när hon fick chansen att skaffa en egen häst så skaffade hon det. Och sen har vi bara ridit och ridit i skogen. Och sen så kom vi på att man kan tävla. Eller mamma kom på att man kan tävla och hoppa med hästar och liknande. Och i den vevan så började mina äldre syskon. Och sen kom vi yngre barn och fick pröva på. Och sen så kom mina småsyskon nu som är mycket yngre än mig. Och är 10 gånger bättre än vad jag var när jag var liksom 15. Och de är 10.
För de som är mest aktiva nu, det är du som då har lagt ryttarkarriären lite åt sidan. För nu ska du ju också vinna Melodifestivalen, det ska vi prata mer om.
Ja.
Den här familjen vinner ju allt de går in i.
Exakt.
Så det blir väldigt kul att vi sitter och pratar med
Melodifestivalen. Jag vill också veta hur man gör för att vinna allt man går in i.
Melodifestivalvinnaren har vi här.
Exakt.
Hoppas jag.
Och sen så är det din brorsa Ingemar som det går jättebra för.
Exakt.
Och hur ligger han till nu?
Ja, han är 17 år i år. Och han har ridit pony fram tills han var 15. Skulle fylla 16. Och han har tagit ett EM-guld där på ponny när han gick upp till häst. Red EM förra år på storhäst. Han har fått min EM-häst. Eftersom jag lämnade så fick han ta över mina hästar. Han ligger till jättebra för sin ålder. Han är extremt begåvad. Tränar hur mycket som helst och tränar helt rätt. Går häst på gymnasiet nu och ekonomi. Och bara laddar på. Han sa häromdagen bara... Fan mamma, jag vill sluta för att rida på heltid. Och vi bara, håll dig till skolan också. Nu sagt det backarna. Men det är kul när de blir så här, när man ser sin lillebror bara brinna för någonting så mycket så att det är det enda han vill göra.
Ja.
Men sen har jag fler syskon. Selma.
Selma som ju tävlar fälttävlar men håller på att gå över till hoppning, eller?
Exakt. Det är min tvillingssyster.
Ja.
Hon har ridit fälttävlar, jag har 3-4 år. Tillsammans med mig. Jag bytte ju från fälttävlan till hoppning när jag gick upp på storhäst. Och då fortsatte hon att rida fälttävlan.
Varför gick du över?
Jag gick över lite för att... det finns... Jag vet inte riktigt, men fälttävlan för mig... Jag började med fälttävlan för att Selma och min stora syster Matilda skulle göra en satsning i fälttävlan och flyttade till Irland. Och mamma hittade en jättebra häst till mig. Som jag så här, jag vet inte, jag vill fortsätta hoppa. Liksom. Jag var jätteduktig på det. Hade precis tagit ett SM-guld på C-pony. Men jag kände ändå, de ska göra en satsning. Och jag vill hänga på dem och göra det tillsammans med dem. Och det blev ganska naturligt. Mamma hittade en väldigt fin häst till mig. Och jag älskade den här hästen. Och det här var hans gren. Och jag flyttade med till Irland. Gjorde det i 2 år.
Och då var du ganska ung, eller hur?
Ja.
Så du läste skola på distans?
Ja. jag och Selma hoppade över från 7, 8, 9 när man går i grundskolan till distans där. Till
Hur gick det?
Ja, jag trodde att det skulle vara easy peasy. Ja. Så här. Ja, men skolan, den får man liksom, den kommer ändå. Men jag vill ju bara rida.
Och, såklart.
Så när jag kom till Irland där så gick man upp 6 på morgonen och red 5 timmar. Och kom in och liksom, fan, nu ska man plugga historia. Det var inte jättekul. Men mina föräldrar har alltid varit stöttande och alltid hjälpt oss väldigt mycket med det vi vill göra. Liksom. Ja. Så de hjälpte oss ganska mycket. När vi kom hem efter säsongen så hade jag liksom hela skolan kvar att göra på en månad.
Oh,
och det löste jag tillsammans med mina syskon. Vi satt och pluggade varje dag då när säsongen var slut. Men vi blev bäst i Sverige på att rida fälttävlan.
Ja.
Och det var det som vi...
överlevde skolan, ja, det är det som exakt. Är det viktiga.
Ja, men vi fick rida 2 EM, jag och Selma. Och sen kände väl jag att när jag vill gå över till häst så vill jag fortsätta hoppa.
Mm.
Och då flyttade jag med min lillebror till Tyskland. För då ville han hoppa. Och gud, det låter så himla... Jag pratar, alltså, ingen förstår, jag har hela bilden i mitt huvud.
Det låter så himla enkelt. Så men så åkte vi till Irland och så bodde vi där. Och så åkte vi till Tyskland och så bodde vi där.
Det finns ingen röd linje i det jag säger där.
Nej, men hur går det ens liksom möjligt ekonomiskt, organisatoriskt och flytta hästar fram och tillbaka? Så måste du bajsa dina föräldrar pengar till att börja med. Alltså jag förstår inte liksom... Ju... Och hur mycket orkar de?
Ja, mina föräldrar har ju alltid varit stöttande föräldrar som vill att vi ska få göra det vi kan göra på den nivån vi vill göra det på. Men de har aldrig varit så här, okej, här får du en häst och sen så, om det går dåligt så köper vi en ny. Det har aldrig varit så, utan om vi tar på oss någonting så får vi ta tag och göra skitjobbet själv. Och sen har de alltid funnits där med ekonomiska möjligheter och men om ni vill tävla här, absolut, men ni måste komma upp till en viss nivå eller ni måste träna. Så att vi kan sälja hästarna sen om det skulle vara någonting. Och inte minska värde eller gå in för 100%. Man har ju fått välja bort saker som kompisar och fester. Och sådana saker för att verkligen göra det här på riktigt.
Du är 10 syskon så att ensam är man väl aldrig.
Nej, exakt. Nej, men vi har ju alltid fått det att funka på något sätt. Vi har ju samma hästar kvar i stallet nu som jag red pony liksom.
Det måste ändå vara smart, tänker jag, med 11 barn. Hur gamla är de äldsta syskonen? 23, 24?
24.
24. Och då är det liksom, det blir ju samma hästar kvar
exakt.
I stallet.
De äldsta
barnen fick ju rida in de här ponysarna som ni sen fick ta över liksom.
Och sen så har du småsyskon nu som är, hur gamla är de? De små som, jag säger inte bebisen, men de här som rider nu som...
Annabelle, min yngsta syster som börjar intressera sig för hästar och rider, hon är 4. Precis fyllt 4. Och sen har jag Adam som är 7.
Ja, jätteduktig. Ja,
och han är otroligt duktig. Han hoppade min D-pony, liksom, nej, min store till och med, förra veckan på träning på 1 meter. Liksom. Han kommer bli någonting. Liksom. Men jag ramlade av 2 gånger, gjorde han. Men han är upp i sadeln igen. Men jag tror att mamma har ju blivit väldigt bra på att hitta hästar som passar och som man kan ha längre och som kan utveckla oss. Det gäller ju att hitta hästar som man kan liksom utvecklas med. Och man ska säga så här, vi har en häst som heter Swap Shop som min syster som är 24 nu hade när hon red SM. Och det är hennes första pony. Och det var även min första pony. Och det var även Ingmars första pony, Selmas pony och nu Ellens. Och vi alla har ridit SM. Jag har SM-guld på henne, Selma har SM-guld på henne, Ingmar har SM-guld på henne. Och det har ju blivit att man investerar i hästar som kan utveckla oss ryttare. Mm. Och om man har en sån häst, det är det som krävs att man ska bli bättre som ryttare för att sen kunna gå upp till en annan häst som man kanske köper lite billigare och sen utveckla den hästen. Så att
stackars dina äldre syskon som fick utveckla den hästen till
ja, de är ju så duktiga, men det är så här, det är sånt som man kommer på när man har hållit på med en sport längre, att de här felen skulle man inte behövt göra. Mm, man skulle inte åkt dit, eller man skulle inte ha köpt en sån ung häst, eller man skulle kanske inte ha köpt en så bra häst till en ryttare. För att hästen var bättre än dig just då, och då blir det problem där också. Det gäller att hitta en häst som faktiskt passar dig som ryttare, för annars så går det inte alls uppåt eller neråt.
Någon som matchar lite, som man växeldrar kanske. Ja.
Men jag tänker så här, en häst som shop, de växer ju inte på träd.
Nej, de gör inte det.
Alltså det finns ju inte många sådana ponisar eller hästar.
Det finns verkligen.
Och ni måste ju ha fått mycket bud på den.
Ja, eller den har ju aldrig varit i salu på det sättet liksom. Och det är ju egentligen en pony som från början är som är alla andra ponisar. Men man har haft den i systemet i 10 år, så är den som sin egen. Och man har behandlat den bra och den gillar det den gör. Men absolut, det är folk som har velat köpa hästen. Men sen har vi ju inte bara en sån häst, utan vi har ju haft 4 såna hästar i stallet.
Vem hjälper att hitta de där hästarna?
Det är min mamma som har ett så bra öga för hästar, tror jag. Men det har ju hon också lärt sig.
Ja.
Och sen så har man ju bra hästhandlare och sen får man ju se på resultat och på andra. Och vi har ju också nu familjer som vi jobbar med och som är våra bästa liksom, kompisar. Och deras barn har också haft av våra hästar. Liksom.
Mm.
Min första children häst har jag fortfarande kvar i stallet. Monty Marco, nu ska han kanske säljas. Men jag har haft honom. Ellen hade honom nu, min 11-åriga syster, och har ridit 1,30 och så. För det är en enkel stor häst, men den lär henne grunderna. Mm. Så hon kan sen hoppa upp på en större häst som är avancerad. Liksom.
Att du blir ridintresserad kan vi förstå med tanke på den familjen som du bor i. Men vad är det som är tjusningen med själva tävlingsmomentet?
Ja, jag skulle säga att vi Hammarströmmar i alla fall, och jag är ju verkligen tävlingsmänniskor. Om det inte hade varit hästsport så hade det varit något annat antagligen.
För jag tänker, du har två stora syrror, varav en går ut Handels,
ja,
och en pluggar ekonomi på Oxford, och sen så har vi hela tävlingsgänget som kommer, ja, efteråt, och sen så, som sagt, nu ska du tävla också Melodifestivalen.
Ja.
Så det känns som att ni triggar ni varandra?
Ja, så har det alltid varit. Om man växer upp i en familj med liksom 9 andra syskon eller 10 andra syskon, så blir det ju att man triggar varandra till att alltid göra bättre. Vi har alltid triggat varandra till att liksom tävla tillsammans eller tävla mot varandra. Ja, men snarare tävlat med varandra. Liksom. Men man vill alltid göra lite bättre och man vill synas lite i familjen och ta lite uppmärksamhet av mamma och pappa och sådär. Och vi har alltid gillat att tävla. Det har ju alltid varit så här, okej, pappa är också från grunden tävlingsmänniska, orienterare och skidåkare och liksom hälsa. Så det har alltid varit så här, ut i skogen, barnen, nu på våran lediga dag så ska ni tävla om vem som samlar kottar, flest kottar liksom. Och det har alltid varit roligt.
Ja. Mm.
Så vi har alltid hittat någonting som spårar varandra och okej, men nu sisten upp till huset. Alltid sådana där saker. Och jag vet inte vad jag skulle gjort utan det här tävlings...
Har ni någon som är en dålig förlorare i familjen?
Ja, vi har många, men jag framför allt. Jag är väldigt dålig förlorare, men jag har ju lärt mig att bli en bra förlorare också. För det, ja, det måste man ju kunna ta som tävlingsmänniska. Men vi har väldigt många olika personligheter i familjen. Och många med ADHD, mig då typ, som verkligen så här, inte kan sitta stilla och vill ha saker att göra. Och så. Och jag vet inte om det kommer kanske från vår mamma. Hon har ett väldigt driv. Och ibland så kan man se så här, hur fan klarar hon av de sakerna som hon klarar av? Hon har planering för alla oss och sina företag. Och...
Sen bara en bebis som matar, bara, ja, det är ett helt, ja, företag.
Ja, nej, han följer med nu till Tyskland. Jag tror han har varit i fler länder än alla mina kompisar har varit inne på 2 månader.
Det roliga är att du sa innan vi satt och sa in att nu, du är kompis med Lina Hedlund.
Ja, eller vi har ju träffat Lina nu genom musiken lite. Hon ska vara programledare också för Mello.
Just precis.
Och hennes... hon sa det till mig när vi var och spelade in Så ska det låta. Uh-huh. Att, hon bara, min pappa fyllde år igår och det var så sammanträffande för att din pappa fixade min pappas hjärta.
Uh-huh.
Ja. Och så pratade jag med pappa och hon sa, ja...
Vadå fixade?
Ja, pappa är hjärtspecialist. Uh-huh. Så han har räddat livet på hennes pappa.
Oj.
För några år tillbaka, tror jag.
Och det är väldigt stort.
Ja, och sådana historier får man ju ofta höra när man är i Hälsingland. Så här, när man kommer på någon fest. Min mormor, din pappa räddade min mormor.
Gud vad härligt, ja. Du är pappa hos alla.
Ja.
För din pappa är en så här skyddshelgon.
Ja, men min pappa är så himla snäll. Han är han är väldigt olik min mamma i det sättet. Båda är väldigt snälla, men pappa är väldigt så här, man kan säga blå personligt. Han är väldigt snäll, han bryr sig om alla. Han är den man ringer om det är något så här, hej pappa, nu sitter jag lite knipa. Men älskling, det är klart vi löser det och så där. Ja, och vill inte att vi ska rida och göra illa oss och så där.
Och mamma är lite mer, sluta shoppa er nu.
Ja, verkligen.
Nu kämpar vi lite här tillsammans.
Och pappa var ju med mig, jag vet inte, det var 3 år sedan kanske. I ett program som heter, jag vet inte vad det heter, men det var, gick ut på att jag skulle lära pappa att rida. Har ni sett det?
Och Malin Bajardfri,
ja,
och Henrik Jonssons.
Ja, jag var ju med där med pappa. Och jag,
just det.
Och pappa alltid varit så här, när vi har kommit hem någonstans. Och, men,
ramlade inte din pappa av?
Jo,
det gjorde han. Exakt.
Han har alltid varit så här, ni får inte ramla av och så här. Och jag sa till honom att nu jäklar, nu gör du det här. Han var äldst i programmet, han hade den yngsta hästen som var 5 år. och kommer in där, vi ska göra ett dressyrprogram. Och hästen börjar trava, skena, hoppar över staketet och pappa flyger av. Och han, jag tyckte så synd om honom, för jag har ju pressat honom till det där. Men efter det här har han aldrig sagt någonting.
Nej. Om att ramla av. Ja. Hur gick det med pappa när han ramla av?
Ja, det gick bra. Vet du, vi fick stanna kvar där på området, även fast vi åkte ut ur den här tävlingen, för att hjälpa de andra gubbarna där, papporna, att med ryggarna och sådär. Så pappa fick ju stanna kvar där.
Som läkare.
Ja, som läkare utanför programmet. Pappa hade inga problem, men de andra gubbarna fick ju han insera och spruta.
Min lite långsökta tanke med Lina Hedlund är att hennes syrra Hanna Hedlund är ju gift med Martin Stenmark. De är också 11 syskon.
Ja, det vet
jag. Det kanske är en grej uppe dels på.
Ni skulle kunna åka på semester tillsammans. Nu är inte Martin Stenmark därifrån då, men... Nej. Men ni skulle kunna åka på semester tillsammans med The Stenmarks.
Åh gud, jag träffade han ju.
Det hade varit kul.
Camp, och han berättade det.
Ja.
Jag hade ingen aning.
Att de är så många?
Nej. Jag sa det, jag bara wow. Han bara wow.
Okej, en helt annan sak då. Vi brukar prata om det här med vilken som är ens favorit. Om du rider på fyrkantsspåret, vilken är din favoritdel av fyrkantsspåret?
Jag måste säga typ ett vänsterhörn. Eller ja, ett vänsterhörn.
Första eller andra?
Så samma som jag.
Alltså in i kortsidan eller ut i kortsidan?
Ut ur kortsidan.
Exakt samma som mig.
Ja, varför
är det härligt? Man har hästarna fint runt inne, skänken upp på yttertygen. De springer tjusigt.
Ja, men verkligen. Man har långsidan framför sig. Om man ska göra en övergång eller liknande så kan man ta hjälp av hörnet och göra en fattning eller en övergång till skritt eller liknande. Där kan man gå in i en liksom passage. Nej, man kan gå in i liksom en sluta eller en öppna. Och man har många möjligheter att komma från hörnet där. Man kan göra snett igenom eller... Ja, jag tycker det är bästa.
Men så är det härligt, man får ju lite så här bromshjälp i hörnet. Ja. Att man får dem lite mer på bakdelen och så kan man lida lite fram ur det. Ja. Det är en härlig känsla liksom.
Och jag tycker vänstervarvet är ju mitt starkare varv. Eftersom att min högersida är starkare. Så då har jag höger ytter bak lite grann. Och så vänder de lite inåt så kan man fatta en härlig vänstergalopp där. Ja, det är så underbart. Det är så underbart. Jag red för 2 veckor sedan. Jag längtar redan hem och får rida lite.
Hur mycket rider du idag?
Jag rider så mycket som jag kan. Nej, men nu säger jag det. Jag vill rida mer än vad jag gör. Men när jag är hemma så försöker jag rida. Och nu är jag mycket i Stockholm. Så det är när jag kommer hem. Och då får jag trimma mina hästar. Ingmars hästar eller Selmas hästar och hjälpa dem. Och de tycker väl att jag borde rida mer än vad jag gör. För jag kommer hem och då är man också lite trött. Och sen så har man hästarna i stallet några meter utanför. Så man blir lite... Det är lite lyxproblem ibland. Mm. Att det är så här... Jag har hästarna nära och jag längtar efter att rida. Och sen så är man trött när man kommer hem. Och, men det är bara att gå ut och rida. Men så känner man att man ska gå ut och rida. Sen, men jag har lämnat hästarna på sätt. Så det blir alltid lite jobbigt, ni vet.
Jag förstår.
Att det är som att man...
Rida bara för kul är inte samma sak som att rida för att faktiskt fokusera och satsa på en tävling eller något sånt.
Nej, exakt. Och, men du kan ju rida när du vill ändå. Ja, fast det är inte alls...
Varför?
Ja, det är inte alls på det sättet. Mm. Jag rider inte den nästan varje dag. Som väl, vi får inte ett band. Det blir som att jag går ut och rider för min skull. Och jag vill rida för allas, eller för hästens skull och liknande. Men jag rider när jag är hemma och då får jag trimma de hästarna som jag har tävlat tidigare.
Du får rida ganska fina hästar. Om du ställer upp en hoppövning, om du ska hoppa då. En hoppövning. Du får ställa upp 3 hinder, säger vi.
Mm.
Vad har du för favoritövning då?
Då hade jag ställt upp, en oxer på... I mitten, lite snett igenom. Så jag har satt upp en linje.
Tidigt på diagonalen liksom?
Ja, lite längre upp än i mitten.
Ah.
Och sen hade jag satt upp en linje med 2 hinder och 7 galoppsprång. Så på lite innanför långsidan. Så att 2 hinder innanför långsidan och sen 1 hinder snett igenom. För då kan man rida... den här linjen fram och tillbaka på 7 galoppsprång eller 8 galoppsprång eller 6 galoppsprång och bara med tempot lite granna och sen så kunde man göra med oxen hoppa och göra lite snett igenom och komma in på linjen eller hoppa den efter linjen så.
Men som en liten bana liksom.
Ja, för då kan man hoppa
eller räcka upp till oxer.
Ja,
eller,
då kan liksom. Man hoppa om ni förstår vad jag säger att man har räcke här och sen en oxer här så kan man ställa den så att man kan hoppa från oxen
tre. Jag visar nu med händerna.
Ja, jag visar med händerna. Ja, men man förstår, kan använda de tre händerna i våran, till en bana.
Ja, men precis. På Instagram visar vi exakt hur man tänker. Jag håller med dig, den är bra. Det kan också bli lite evighetsövning och man kan göra mycket bra saker.
Ja, men nu fattar jag. Ingen fattar vad jag sa där. Och sen ett hinder lite här. Och i taket typ. Men vad hade ni gjort?
Ja, hör du, jag hoppar just nu inte så mycket alls, ska jag säga dig.
Gry, det första hon gjorde efter att hon hade brutit sitt nyckelben, det var att gick och köpte en dressyrsadel.
Nej, gjorde du det? Var det för att du känner att du kommer inte hoppa på ett tag, eller var på varför?
Ja, och en vacker dag ska jag också sitta i dressyrsadeln. Jag har inte fått hoppa, jag får inte rida än. Det läker ju inte benet.
Så nej. Det suger, men dressyrsadeln är jätteskön. Jag kommer ha ridit in den perfekt tills du kan börja rida igen.
Funkade det med stigläder när jag köpte? Eller gjorde de
jag har inte provat det.
Vi har samarbetat med HelloFresh. Det är vi jätteglada för. HelloFresh är ett av världens största företag som hjälper till med så här färdiga matkassar som man kan beställa hem till dörren. Och du som lyssnar på den här podden, du kan använda koden RIDNING. Om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING. Då kan du få upp till 1359 kronor rabatt på de fem första kassarna och fri frakt på de första. Och den här kan du använda om du inte har varit, om du är en ny kund eller om du också har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu vill bli kund igen. Du och jag, vi är kunder. Vi har haft samarbete med HelloFresh sen innan. Och då blev vi ju kunder i samband med det för man ville testa att det var bra. Och jag är så nöjd.
Ja, det går ju inte att sluta om man har börjat.
Nej, vi kör på. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså det är väldigt enkelt. Dels när man kommer hem från stallet, kanske lite sent. Mina barn är lite yngre så de är alltid väldigt hungriga.
Ja.
Och då är det så smidigt att allt är förberett i de här kassarna. Så man bara tar fram en kasse, ett recept. Och så oftast beställer jag då att det ska vara lite lättlagat så att det inte ska ta för lång tid.
Och man behöver inte tänka någonting. Det blir så enkelt. Man har tänkt en gång på söndagen eller vilken dag man nu bokar, beställer, väljer sina recept. Sen kommer de bara, man bara, gud vad blir det för mat idag? Vad roligt.
Ja, men alltså,
det är som att någon har planerat åt det.
Exakt, och så blir man så här lite glad varje gång. Eller jag blir det. När det dyker upp ett recept och man bara, gud, det här är jag jättesugen på. Det är jag som har valt det. Men det har jag liksom hunnit glömma bort.
Gud, vi åt någon jättegod pastagrej med panko igår som kom från HelloFresh. Jag tycker det är jättegott.
Ja,
så i alla fall, tack snälla HelloFresh för att ni är med och supportar oss. Och du som lyssnar då, om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING så får du upp till 1359 kronor i rabatt. Prova tycker vi.
Absolut.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men hur är det att komma till liksom ett EM i fälttävlan? Och liksom det här med ett, du åker väl dit för att du ska vinna, känns det som att du är den typen av människa.
Ja.
Och sen ladda om, för det är ändå liksom tre stora tävlingar i en tävling.
Mm. Ja, men vi har ju alltid haft höga mål och liknande, men vi har alltid haft realistiska mål också. Så till exempel när jag och Selma skulle åka och rida EM, vårt första EM 2014, så bodde vi på Irland, hade bott där hela året. Och EM:et var på Irland det året också. Och våra förväntningar och mina mål var ju så här, vi ska åka dit och göra ett väldigt bra EM. Jag hade precis fyllt 14 liksom. Så man är väldigt ung och du vet, det är väldigt stort. Jag har inte ridit fälttävlan tidigare mer än det året eller det året för det. Ingen i Sverige har kvalat till EM på 15 år eller vad det var. Vi hade inte ens ett lag nästan. Saknade en ryttare. Så våra förväntningar var att vi ska vara felfri i terrängen då. Och få ett godkänt resultat och komma så bra vi kunnat göra då för att ladda om till nästa år. I alla fall, jag var skitnervös. Mm. Jag kommer in dit, sätter en väldigt bra dressyr för mig och min häst. Lika så gjorde Selma. Och Selma var bättre än mig där. Och bättre häst och sådär.
Hur kändes det när hon var bättre än dig?
Ja, men det känns bra.
Jag hörde direkt hon sa att det var en bättre häst.
Ja. Ja, men exakt. Hon har lite mer erfarenhet i hästen. Men vi har ju alltid tävlat tillsammans på sådana tävlingar. Varandra, liksom. När vi kommer internationellt och tävlar, då tävlar inte jag mot Selma. Då tävlar jag mot
de andra
de som är bäst. Ja, de andra och mot mig själv liksom. Ja. Och speciellt när man vet vad man har sig själv och sin häst och vad man är kapabel till att göra just då. Vidare från dressyren så kom vi till fälttävlan, eller till terrängdelen. Och jag var, alltså jag var så nervös, jag grät i starten.
Men alltså jag tycker det är läskigt att man stock i skogen. Jag tänker på de där gigantiska stockarna.
Ja, och man har ju gått banan 4-5 gånger. Och bara så här. Och hindren, jag har aldrig sett så stora hinder. Jag var rysen när jag pratade om det här. För det var verkligen så stor grej för en. Och det var verkligen så här, en sak som man har velat göra ända sedan man började rida. Och tävla EM för Sverige liksom.
Men var du grät för att du var nervös för hur det nu ska gå? Ska du sumpa den här chansen? Eller var du grät för att vara nervös för att vara rädd för att du skulle dö?
Jag var nervös. Jag grät för att... Alltså, den här, jag visste att jag skulle ta mig igenom det med min häst, Criminal Melody. Vi har aldrig någonsin fått ett fel i terrängen förutom en gång, och det var på EM ett året efter. Vi har aldrig någonsin fått ett stopp eller ett stanna eller ett utspring någonsin tillsammans. Jag var bara så överväldigad, säger man det. Mm. Att vara där och det är så stort och det är så mycket folk och det är...
Att nu händer det liksom.
Ja, nu händer det och du vet, med min ADHD också. Jag bara håller på att sprängas liksom. Mm. Liksom. Och min häst står där just taggad. Och det är så lång bana, det är 7 minuter. Och du ska hålla fokuset. Och det är sådana saker som du inte har gjort förut. Fast jag har ändå tränat på allting så jag ska vara så himla bra. Så jag bara kan, jag kommer dit. Men det är en så stor grej. Och när man kommer iväg så släpps allt det där. Mm. Och när jag kom i mål sen, vi var felfria och kom i mål. Och de tar hästen och kollar hjärtat och allting ska vara så. De isar hästarna och kollar puls och skydd. Och så bara satt jag mig på en stol och satt där i en halvtimme och bara var. Liksom.
Njöt, typ.
Ja, men det var helt tomt. För jag var, det var helt tomt. Du vet, man har gjort det som man verkligen har velat göra.
Laddat för nästan ett år. Typ.
Ja, jag laddade för ännu längre än så. Ja. Och sen bara... Så bara sitter man där och bara helt lycklig och bara gråta liksom med min häst. Ja, det är sån jäkla känsla. Ja. Det går inte att beskriva. Det är så magiskt liksom. Och sen så har man ett moment kvar som hoppningen. Och det känns som man liksom har redan vunnit VM. Eller VM, EM för sig själv. För det, var det här vi skulle göra. Ja. Och så är det om man... Jag vet, tänker mig, min lillebror, han hade som mål att vinna EM när han kom till sitt EM på pony där. Och jag kan tänka mig, jag och han hade samma känsla, fast jag hade gått runt felfritt i terrängen där och han tog EM-guldet som han skulle ta. Det är samma mål, samma känsla för mig, om man fattar vad jag menar när jag berättar det. Ja.
Men om man nu lyssnar på det här och känner att men gud, jag måste kanske tagga till lite grann, jag vill också tävla, men man kanske tävlar med lite mer som, alltså jag tycker att det är jättekul att vinna, men tycker också att men det är kul att bara vara med också.
Ja, ja.
Men man kanske behöver få det att tagga till lite grann och få lite mer tävlingsfan i sig.
Ja, och jag tror
vad ska man göra då?
Jag tror att man bör sätta upp mål som man kan vinna utan att vinna tävlingen, om man säger så. Om jag skulle komma till en tävling, okej, jag sätter upp målet att komma runt felfritt på den här tiden eller komma runt felfritt och att det ska kännas så här, eller att hästen inte ska dra upp huvudet 2 gånger utan bara en gång den här tävlingen. Och liksom spåra sig själv till de där små målen.
Att man är tydligt för sig att målet med den här starten är att...
Exakt.
Den ska inte vara rädd för det där, eller vi ska inte riva något hinder. Eller vad,
och saker känna som... att det blir ens vinst.
Bra tips tycker jag.
Ja, så att det inte är... Jag ska gå in och vinna den här tävlingen och annars så är det jättedålig tävling. Mm. Utan lägga upp lite mindre mål, eller mindre... delmål i alla fall som gör att man känner sig duktig och har liksom kryssat av. Och det, man börjar med lite mindre mål, men som jag sa, att hästen ska, vi ska gå från ett riv till, eller från 2 riv till 1 riv. Mm. Och sen när man kommer ut därifrån och har gjort det, fan, det här gjorde vi tillsammans, det här klarar vi, och sen lägger vi upp ett till mål. För att tävla mot sig själv, det är viktigt liksom, för att man ska kunna lägga upp större mål och sen tävla mot andra. Man börjar någonstans för att sen ta det vidare.
Vad ska du sätta för delmål?
Ja.
Jag ska vinna. Nej. Nej, men mitt mål det här 2020 är att jag måste rida snabbare.
Mm.
Jag rider tjusigt ute i hörnen och det är så bra allting och fina halvhalter och sånt. Nu ska jag släppa det lite och brassa på. Så att jag, då får man ju se, det är olika maxtider på olika tävlingar. Men då får man ju försöka ha en rimlig gräns där man är lite snabbare än vad man alltid varit. Mm. Innan har man kanske legat på maxtiden, precis under. Och nu kanske man försöker ta bort en eller två sekunder varje tävling. Och så
ja, men
man
exakt. Och tänka gång. Vägar och liknande och snåla
exakt,
in där.
Exakt.
Och verkligen, ja, men verkligen spåra sig själv till att okej, nu får jag inte. För det är väldigt enkelt att vara bekväm.
Ja. Och, eller det känns bra.
Ja, men det känns bra.
Det här men, är min bubbla. Det här vill jag tjusigt. Och det
exakt.
Händer inte så mycket där.
För comfort zone. För alla har ju börjat någonstans.
Ja.
Även Malin Bajard, även Peder.
Ja.
Även jag, även fast jag inte är så etablerad som jag sitter här och säger och pratar. Men det är liksom, man har ju börjat någonstans. Jag har också ridit alla påskäggshoppningar och jag har också ridit julklappshoppningar och ridit surf och liknande. Och jag och Selma då har ju varit väldigt olika, min tvillingssyster. Hon har alltid varit den som har tagit det lugnt och ridit fina vägar. Och jag har varit den som har gassat på och ibland fått något nedslag eller slarvat lite. Och sen kommer det fatten. Selma fått jobba på vägarna och jobbat på att vara lite mer noggrann och liknande. Men sen har man fått lägga upp mål ända från Let's See till där man är idag. Mm. Och Selma har ju blivit jätteduktig. Hon rider Grand Prix 1,45 nu liksom, utomlands. Men ja, man måste...
Alla har vi något att jobba med.
Ja, liksom. Alla har man något att jobba med. Alla har man något att vinna på tävlingar.
Exakt. Ja, det kan ju bara vara hemma i ridhuset också, som
exakt,
du säger.
Exakt.
Att minst varje gång jag gör en förhållning så ska den inte slå upp huvudet eller slå sig fri. Eller?
Ja, exakt.
Nej, det är faktiskt väldigt bra tips, tycker jag.
Jag sitter och tänker på comfort zone. Jag hamnade och började tänka på Jessica Springsteens ritt i Friends. Såg ni den?
Oh my god.
Vad sjuk den var.
Jag var satt där på läktaren och njöt. Och jag bara, mamma, kan vi köpa hästen?
Vad fan gör? Kan man rida sådär?
Ja.
På den här, är du galen? Men det var så coolt att se.
Redan i förklassen så skrev jag ner hästens namn i telefonboken utan att ha sett. För jag satt på sidan där. Så jag såg inte att det var hon när hon red. Så jag skrev ner det på anteckningar, hästens namn. Och jag bara... Det var så underbart att se dem tillsammans.
Men det där kommer jag ihåg. Jag behöver ju också liksom spara mig själv lite för att jag är lite så här lugn och lite tjusig. Och så det är lugnt fint. När Angelica Augustsson red den här Mickmack i Göteborg.
Oh.
Den var ju också helt sjuk. Alltså, den springer med huvudet så högt. Mm. Så att hon ens ser framför förbi huvudet är helt sjukt. Och det går så fort. Och den liksom skenar inne varje hinder. Och man tänker så att det kommer aldrig gå. De kommer dö. Men så vann hon där i Göteborg. Och den ritten brukar jag då titta på när jag måste så här tagga till lite och bli lite så här, nu jävlar.
Ja, och man ser det här bandet som de här stora ryttarna har byggt upp. Att de känner varandra till minsta detalj. Att de kan komma fram och man sitter där på läktaren och nej. Och de vet exakt vad de gör. De vet exakt vad de gör. Och man tror bara, det här går inte. Och sen så, det är deras sätt att göra det på. Liksom. Mm. Det är helt otroligt.
Det är så roligt att vi sitter med det. Jag såg det avsnittet av familjen Hammarströms när du, eller ett avsnitt när du kommer ut i stallet och alla har syskonen yslar runt och gör vad de gör. Och du var inte i stallkläder, tror jag inte. Och var så här tjusig och sminkad och lösa fransar och liksom hit och dit. Bara, nej, men jag ska ta lite lugnt med ridningen för jag ska satsa på musiken. Och så tänkte jag väl kanske så att, jaha. Ja, det kanske kommer bli, vi får väl se. Men så går det en liten stund och så sitter du här nu och ska vara med i, och som vi har bestämt redan, vinna Melodifestivalen.
Ja.
Ni går från ord till handling. Ni säger, men jag drar med dina syskon här, men du då?
Ja, men exakt.
Och bara så här, gör det. Och du har tackat nej till att vara med i Idol. Idol har försökt få med dig flera gånger. De har sökt upp dig på skolan och sagt du borde vara med. De vill ge dig någon så här wildcard eller något, eller?
Ja, det hände.
Hur har det gått till?
Jo, men jag fyllde 16 så bodde jag på Irland. Och då hörde de av sig första gången och sa att de ville att jag skulle komma och vara med där. Och jag har alltid känt att...
Alltså svenska Idol.
Ja, svenska Idol. Att jag vill inte göra Idol.
Varför inte det?
För jag vill göra min egen grej. Det känns som att om jag skulle göra musik så har det känts som att Idol har varit ett... I början av Idol har alltid varit lite förnedrings-tv. Lite av att man ser att folk kommer in som inte kanske är jätteduktiga och sen kommer de in till juryn och vad de skrattar. Och du vet, att det är lite blandning av tv och underhållning. Mm. Men sen ett jättebra sätt för vissa att gå tillväga och vara med i Idol och upptäckas. Men jag har alltid känt att om jag ska göra musik så vill jag att folk ska lyssna på min musik för att det är bra musik.
Och det är väl det som är drömmen för alla. Men jag bara menar att många har nog sett Idol som en chans och en möjlighet att få. Men där är du så kall eller vad man ska säga. Så du bara, nej men jag vill inte. Men på ett eller annat sätt så har du nu nästlat dig fram till att du har ett skivbolag och du har representanter och du ska vara med i Melodifestivalen och den här, det här fokuset och den här beslutsamheten.
Ja, det,
går den att förmedla? Kan du lära ut den?
Jag vet inte riktigt. Det har alltid känts så självklart för mig att om jag tar på mig någonting och vill göra någonting så gör jag det. Och så har det varit med mina syskon också. Ja, men jag ska göra det här. Ja, men fett. Kör på. Och det har aldrig varit så här, nej, men...
Tänk om.
Ja, tänk om. Mm. Eller folk som har sagt, för jag har inte haft folk runt om mig som har heller har sagt att nej, det där kan du inte göra. Nej.
Men det kanske är en grej då med att ni är så många i familjen, att ni har så många supporters, att du har så många, för även om man har 10 kompisar, de kan man inte alltid vara helt säker trygg med. De kan komma och gå och bytas ut och det. Ja. Men här har du ju dina...
De står där och de kommer alltid vara där. Ja, ja, på något sätt.
Som alla säger, kör.
Ja.
Om ni alla säger, kör. Det är kanske det som är en del av hemligheten då, eller vad tror
du? Ja, men det tror jag också, det här att man inte känner sig ensam. För det är kanske alltså, det man är lite rädd för.
Och begravning och förutsättningar och allt det där förstås.
Såklart.
Och jag tror jag har aldrig sett det alltså, förhinder. Alltså, så här, jag har aldrig sett det omöjliga. Jag har alltid sagt, ja, men när jag började med musiken, det är klart jag ska... Det här det är självklart, det är... Det kommer inte vara så svårt, tänker man ju. Men sen är det så mycket jobb och jag har alltid lagt ner mycket jobb. Men jag har aldrig sett det på det här sättet att fan, det kanske blir jobbigt eller vad ska folk säga. Så jag har alltid sett det från den sidan att nu lägger vi ner hur mycket jobb som behövs för det här. Och sen så drar vi liksom. Men när jag tänker på det så är det rätt sjukt. För man vet hur mycket folk som håller på med musik och som är extremt begåvade men som inte kommer... som inte kanske kommer ut ens på radio eller som inte ens får släppa en låt med jag vet inte vad men jag har inte sett det från den sidan och jag vet inte, jag är lyckligt lottad på det viset också att jag har en så stöttande familj och så mycket folk runt om mig som verkligen stöttar mig och tycker det här är kul och jag älskar att jobba med folk och jag vill bara dippa runt liksom men ja, man är... Jag vet inte, jag har fått... det är konstigt att förklara också.
Och när börjar säsong 2 på Hammarströms?
Den kommer ut så snabbt som möjligt. Den skulle ju gått nu 2019.
Ja.
Och eftersom att jag är med i Melodifestivalen så får inte jag släppa serien förrän Melodifestivalen är över.
Okej, okay, det var där.
Så att efter finalen så får den komma ut. Och jag har verkligen så här, vi har velat komma ut med den här sedan i september. Och den är så otroligt bra tycker jag den här säsongen. För det är mycket mer på djupet. Man kommer in i våra liv mycket mer. Det är mer förklarande. Man får följa med mer heter det. Det är 20 minuters avsnitt. Nej, halvtimmars avsnitt istället för en kvart.
Ja.
Vi är mycket äldre i serien. Jag kan väl uppfattas som en liten snorunge i säsong 1. Men det var jag också. Nej, det var jag inte. Men den personen är man också. Men nu visar man 2 delar av varje person.
Och vad är reaktionerna? Vad har folk i ridsporten sagt?
Jag har hört bara bra saker, för mestadels. Bara roliga saker och att det är kul att vi visar upp vårt liv. Och jag mycket tjejer och killar som följer mig på Instagram som liksom supportar en och tycker det här är jättekul. Vi var på Stockholm Horse Show och haft fanträffar i år och förra året. Och det är så mycket folk. Det är helt otroligt mycket folk som står där och vill komma fram och säga åh, jag tycker det är så kul för ni har liksom sporrat mig till att våga och sätta upp mål och få vara bäst och jag vill vinna och nu kan jag våga säga att jag vill vinna. Så jag har fått så fin respons och verkligen känt att det här är fan det bästa man har gjort. Liksom.
Så, tänker du på att du är en förebild då? Liksom, eller...
Jag har aldrig tänkt så.
Nej, och när jag träffar som det är. Så.
Och när jag träffar folk så är jag deras bästa kompisar. Folk säger alltid till mig. För jag bara, men tjejer, ska följ med här. Och de är helt röda och så. Och jag har sett det med mig. Vi sätter oss och kollar på hästklassen. Så de är mina kompisar. Alla är mina kompisar. Så. Ja. Så, och det är så, men det är klart de är ens fans också. Men jag vill ju vara allas bästa kompis. Så. Ja. Och, och jag älskar det.
På något härligt att vara sådär. Jag är nog lite mer introvert. Ja.
Ja, men idag är ju min lillebror till exempel, han är mer introvert. Han tycker det är Och jag säger, de tjejer ringer mig och skriver till mig, kan jag få mig, för jag gifta dig med Ingmar? De ringer till pappa.
Visst, allihopa är våra bästisar.
Ja, de ringer till pappa också och mamma. Och du vet så här, kan jag gifta mig med honom? Han är finast i världen. Och Ingmar blir helt röd i ansiktet och tycker inte det är så kul. Han är ju så generad och så. Så vi har ju olika liksom, personligheter.
Det är också fascinerande hur man kan bli så olika som syskon. Och man ändå
vi
har mamma, samma mamma och pappa och uppväxt och sånt.
Ja, han är mamma och pappa gris så, lite grann. Ja. Ja, medan vi är lite självständiga. Men så har det blivit. Vi äldre har ju fått flyttat ut på något sätt. Eller inte flyttat ut, men fått liksom fått tagit hand om vårt eget. För sen har det kommit andra som behöver mer hjälp än vad vi behöver. Mm. Och vi ska kunna stå på våra egna ben, anmäla till tävlingar, lägga upp en tävlingskalender, fixa skolan och köra hästarna, fixat med körning och liknande.
Vad var det när du blev avstängd? Vad var det för rabalder?
Ja, det var ju, det här var ju 2016.
Ja, det är länge sedan i och för sig.
Men,
fast hur gammal var du 2016?
16.
Ah, okay. Ja. Berätta, vad hände?
Ja, vi var på EM i Sverige. Första gången det var i Sverige här i Malmö. Första gången jag var i Malmö helt också. Kom från Irland, för jag bodde fortfarande där. Och hade mitt irländska kompisgäng, och Tyskland känner jag också till. Och vi kom till Malmö en vecka innan EM. Och var ute med lite kompisar och käkade middag en dag. Och tog det vidare till vårt hotell. Vi bodde på det stora hotellet, ett långt hotell. Ja. Live, I don't know. I alla fall i vårt lag på EM så var det jag, Selma och två andra tjejer som red. Och det gick jättebra på tävlingen. Jag ramlade av, men vi tog ett EM-brons. Och det var första EM-bronset Sverige har tagit på många år. Eller EM-medaljen, andra gången Sverige var på EM på 20 år. Något sånt där. Dagen efter EM var slut så skickade min landslagsledare ett mejl till mig. Där någon hade skickat in ett mejl till henne och skrivit på engelska i stil med är det så här svenska landslagsungdomar ska bete sig under EM? Och då hade en tjej i laget, eller de två tjejerna som inte var jag och Selma i laget, skickat någonting till min landslagsledare från min Snapchat-story. Mm-hmm. Som man kallar My Stories. Där vi hade varit ett par ungdomar från landslaget och käkat middag på någon restaurang och varit på hotellet och umgåtts. Men de hade inte varit med den kvällen, men de hade i alla fall skickat det här. Och de hade råkat tagit bort sin IP-adress på mejlet också, så att man såg ju att det var dem. Vilket resulterade i att Lena, som hette vår landslagsledare, skickade till mig och frågade vad det här för någonting. Det ser ut som att ni dricker alkoholdrinkar, vilket egentligen inte var sant. Det hade varit några personer som hade druckit alkohol, men inte jag och inte Selma och inte de som var i landslaget med Sveriges lag liksom. Mm.
Men det var snaps när ni var ute och tjoade och kimmade lite på restaurang, och så såg det ut som att det var lite right on tight, att ni drack alkohol.
Ja, att det var
någon som skvallrade lite till.
Ja, att det var någon persika drink som såg ut att vara alkohol. Helt onödigt. Men det här resulterade i att våran anmälan till NM veckan efter EM inte gick igenom.
Nej.
För att landslaget inte kunde komma överens om vad de skulle göra, för de hade inte gått igenom. De hade inte fått några bevis.
Ingen policy liksom.
Ja, hur de skulle. Och det kom så snabbt in på NM då, så att vi fick inte vara med på NM. Vilket var väldigt galet. Det var det.
Det är också en så här sjukt, det är en stor satsning att satsa mot NM. Och så bara, nej, ni får inte åka för att ni kanske har druckit alkohol.
Och
vilket är såklart inte okej om det hade varit så. Men,
det var så himla konstig situation. De här två tjejerna var i vårt lag. Man tävlar med varandra. Mm. Jag hade fixat liksom, vi har hjälpt de här tjejerna under hela EM:et tillsammans, man har gjort det tillsammans. Vi hade landslagsveterinär från Irland med oss som hjälpte hennes häst när den blev dålig, och jag köpte in landslagskläder för att det hade inte förbundet fixat till hela gruppen, varit och fixat storlekar och du vet.
Det måste känns som ett ganska stort svek.
Ja, det känns bara så här tråkigt, och man vill aldrig vara den dumma, man ska aldrig sköta något osnyggt. Men jag och Selma var väl också konkurrenter mot dem på NM, tyckte de. Selma och jag hade vunnit NM 2 år i rad innan det. Och tagit NM-guld för Sverige 2 år i rad innan det. Och sen fick inte vi tävla. Det blev inget NM-guld för Sverige. Och vi skulle sälja våra hästar efter den här NM:et. För vi fyllde 16. den sista tävling. Varför är inte de med på NM? Och liknande. Och det känns bara väldigt, väldigt tråkigt. I alla fall så kom de inte fram till någonting under... Eller de kom fram till att de hade behandlat oss fel, Svenska förbundet där. Jag hade inte druckit någon alkohol. Och det hade inte spelat någon roll. Man hade inte gjort det på det sättet ändå. Men jag hade inte festat till det. Och jag skulle inte göra det som 16-åring som skulle tävla NM-dagen eller EM-dagen efter. Utan jag är ganska så här, men nu går jag och lägger mig i tid. Men det var bara...
Själva grisen, stod skär, liksom.
Ja, stod skärva där.
Och vad har ni för kontakt idag då? Du och din gamla lagkompis?
Vi har inte någon kontakt med dem. Jag tror de har slutat rida. Men man ska inte, som ryttare, man kommer ingenstans på att tacka på andra eller försöka få andra folk att bli dåliga. Man måste tävla mot dem som gör det bäst.
Man
måste
så att man själv kan bli bäst. Exakt. Man blir inte bäst genom att hugga någon annan i ryggen.
Nej, liksom. Nej, men verkligen inte. Och det var väldigt konstigt där med landslags... Det blev en stor härva, för det kom ju fram att förbundsledaren för Svenska förbundet också... Jag var glad i muggen, om man säger så, själva. Och att de hade inte reglerna på plats. Alltså utomlands när man har ridit och man varit med länge så är det ju... Irland till exempel, där är det ju fester för 16-åringar. Där får man ju dricka alkohol, och i Tyskland också. Där är ju, där sitter på ryttarfesterna, liksom, där sitter man och dricker en cider med sina tränare och liknande. Men i Sverige hade de inte koll på det här att inte ens tränare eller landslagsförbundsledare inte får dricka alkohol under tävlingsveckan. Så du, om du Gry, skulle vara min tränare, du får inte ta ett glas vin till maten under en hel vecka.
Då hade det tyvärr inte gått att genomföra den arbetsuppgiften.
Vilket, de reglerna är rätt sjuka, att vara landslagsledare inte ens får dricka vin.
Det är faktiskt låter jättekonstigt.
Men det var väl speciellt
efter... Man ska inte kröka eller vara onykter, men ta ett glas vin till maten måste man... Alltså, som... Nu har inte jag skrivit reglerna, men...
Nej, jag
tycker däremot mycket om uttrycket glad i muggen.
Ja, glad i muggen.
Fredag morgon kanske blir lite glad i muggen.
Glad i muggen.
Nej, men det är så mycket mer... Alltså, det här är så onödiga bråk och onödiga konflikter. Vad de egentligen skulle fokusera på, det blev inte alls kul. Vi tog ett EM-brons för Sverige. Alltså, det har inte hänt på så länge. Det var en jättestor grej.
Det kommer
grej.
Skymundan då, för att det var någon skvallergrej.
Och såna här grejer blir också så stora. Det skrivs om det i tidningen, vi pratar om det. Men alltså, samtidigt också, det får så stort fokus. Men det samtidigt är så många som gör så många fina saker för varandra. Ja, det finns så många kompisar, bra polare, folk som ställer upp. Vi pratade om det förra veckan också, räddande änglar.
Ja.
Och folk som hjälper till och är bussiga.
Och så ska det här ta plats, precis. Liksom.
Ja.
Och det var verkligen, jag gick ut med det på sociala medier. För att det ville tystas ner. Allting skulle tystas ner. Och vi skulle inte, de visste inte hur de skulle göra med våran anmälan.
Då blir man ju skyldig.
Ja, exakt. Ja. De visste inte vad de skulle göra med anmälan. För de kunde inte låta oss anmäla. De stängde inte av oss eller någonting. Men de måste lägga det på is. För de visste inte vad de skulle göra.
Nej. Men det kunde inte lägga något på is.
Nej, och då säger jag så här.
Denne med denne. Det går inte bara så här, ursäkta, pausa tävlingen. För vi vet inte hur vi ska göra.
Men exakt. Så att jag gick ut och sa, så här ligger det till. Och det är det här varför jag inte ska få tävla NM. Och det var därför det kom upp. Det var ju, förbundet ville ju inte att det skulle komma upp. Liksom. Men det har vi väl länge sedan. Och
de har väl också
kommit att bli bättre. I'm over it. Ja. Nej, men, och det var lite därför också. Jag känner så här, jag vill göra hoppning efter det här, kände jag ju också. Man har gjort så mycket och man har försökt så mycket och... det är svårt att göra fälttävlan i Sverige. Det är verkligen. För det är långt att åka... Och alltså verkligen...
Det är inte många månader heller där det kanske är jättehärligt underlag.
Alltså hatten av till dem som verkligen gör fälttävlan och på den nivå de gör här i Sverige. För det är inte enkelt att åka runt och föräldrar som ska köra en. Det är otroligt kul, men det är långa dagar. Det är dåliga liksom väder och sådär. Du har inte en hel säsong på dig att tävla hela tiden, utan det är långt att fara och sådär. Och sen så, ibland är det tuffa dagar, men jag hade möjligheten att göra det i Tyskland och Irland, där jag kunde åka en timme varenda vecka och tävla pay and jump i fälttävlan, liksom, sånt där. Men ja.
Pay and cross, tror jag heter.
Pay and cross heter det så, just
det.
Pay and cross. Ja.
Det är för oss amatörer som hoppas stocka på marken, inte i luften.
Ja, men det är lika kul det.
Jag vet, det är så härligt att bara galoppera genom vatten. Att det kan ge en sån härlig känsla. Liksom.
Man får ju, det är en helt annan känsla än hoppning. På det sättet att det känns som att man fightas tillsammans där.
Ja, men verkligen. Och hästarna blir också...
Game of Thrones.
Liksom. Ja, men precis. Ja.
Men de här tuffa dagarna, vad har du för tips till våra lyssnare de här dagarna som är sega? När motivationen inte finns där och det är kanske dåligt väder eller man har en häst som är skadad så man får inte ut det där roliga med att rida kanske. Nej. Men man måste ju ändå ta hand om hästen.
Mm.
Och... eller man har själv skadat sig.
Ja.
Nej, men hur gör, vad har du för tips på?
All träning du lägger ner och allt slit som du lägger ner, det kommer synas. Och det kommer andra se också. Så det är inte förgäves. Utan den här dagen där det är så jävla pissigt och du har gjort slut med killen och allt är dåligt. Och sen har han fått mugg fram också. Fan, schabraket är smutsigt. Och, du vet, så här. Det syns sen. Du kommer känna av det här. Om inte om en månad utan om ett år. Du kommer se det på tävlingsbanan att det faktiskt går framåt. Så är det med allt. Slit nu och det syns sen. Och det är för, både för dig och hästen, det kommer synas och det kommer resultera i bättre dagar. Och det finns baksidor, men det är det som gör att de här fina sidorna och fina dagarna också lyser så starkt. Man har haft de här skitiga dagarna och nu är det time to shine. Liksom. Och alla har haft dem. Jag har liksom gråtit när man ska gå upp och rida och fan, det är tråkigt.
Det är kallt och blött.
Ja, man tänker, ska man sluta? Det? Men det är värt det. Ja. Det är så värt det sen. När man står där
och tänker att varje dag så lär man sig ändå någonting istället.
Ja, alltså, man lär sig någonting.
Man hör någon som säger något eller någon som tar hand om något sår på något speciellt sätt eller har någon nya handska. Men det kan ju vara vad som helst.
Ja, men absolut. Alltså, det är verkligen så. Man lär sig någonting och hästarna lär sig någonting. Mm. Och bara om man fortsätter att nöta och nöta så blir man bättre. Och man blir till slut bättre än alla de som slutade nöta, förstår ni?
Exakt.
De som inte gick dit när det var mörkt och kallt. Mm. Du gjorde det. Och därför är du där nu.
Det kommer liksom löna sig sen.
Ja. Vilken jäkla vitamininjektion. Vad härligt och vad peppad de blir att prata med och träffa dig.
Ja, men detsamma. Ni är ju helt härliga. Ni också sitter. Jag tycker det är så underbart att prata om.
Sitter här och nördar. Vi är på äggstallet. Ja. Du ska till stallet, va?
Nej, inte. Jag har redan varit där. Jag har mockat åt Neo och åt din pony.
Är det sant? Ja, jag ska dit nu i eftermiddag. Ja. Ja. Har du några fler frågor innan vi rundar av?
Nej, men jag tror inte det. Eller ett stalltips. Vi brukar fråga alla våra om stalltips. Och det kan vara allt möjligt. Typ Peder tycker man ska se sina hästar typ på lina eller någon springer med dem. Och Nina har ju att skrubba hovarna med en diskborste. Så det kan vara vad som helst. Har du något sånt här bra stalltips?
Okej, okay, jag kan... Ett stalltips. Det här kanske inte är ett stalltips, men lite så här... det här kanske alla vet om, men om man ska snabbt och träna för någon och sen så är hästen väldigt så här lortig eller har varit ute och rullat sig... Och sen är den väldigt dammig. Då brukar jag ta en blöt svamp. Först borstar man av hästen. Men sen så tar man den blöta svampen. Och sen så tar man och stryker överallt i ansiktet och sånt där. Så går ju dammet bort. Men det går inte bort, men det ser ut som att det har gått bort.
Det är bra när man har en svart häst. Ett svart för då häst. Ser den grå ut och det är inte så kul.
Nej, men exakt. Och det går jättesnabbt med en blöt svamp och dra bort överallt. Så det ser dammet...
Det är dammet under ytan så att säga. Men det ser
det går bort
ut.
Ganska bra. Liksom.
En fusktvätt.
Exakt. Man har inte tid att tvätta hästen. Exakt. Eftersom att man ska träna så kan det inte vara blöt. Kan man bara torka av den med en svamp.
Bra det
tips.
Kanske inte var ett...
Jättebra
det
tips
kanske var
jag.
Ett ja. Tips.
Du, stort lycka till. Om du som lyssnar på det här nu lyssnar på det innan Melodifestivalen så vet vi fortfarande inte hur det har gått. Lyssnar på det efter så vet du. Men här och nu i mitten på januari så säger vi stort, stort lycka till på Melodifestivalen. Jag hörde sjunga live när Mix Megapol som jag jobbar på, vi hade julkonsert, du sjöng live där, hon sjöng ju jättebra. Det är bra inte bara på skiva utan det är ju verkligen, hon kan sjunga på riktigt.
Ja.
Ja, vilket ju är superhärligt.
Åh, ni är så snälla mot mig.
Så lycka till på Melodifestivalen, det hade varit så kul om du vann det där.
Ja, nu jävlar.
Easy
peasy, nej jag skojar. Ja, jag ska träna satan, det är bara det.
Det är det enda som funkar ju.
Ja.
Ja, bra. Slit nu, så syns det sen.
Ja, exakt. Det syns sen.
Tack ska du ha.
Tack så jättemycket.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil... Seriöst?
Förlåt.
Men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses hos Biltema.